Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Särskilda operationsgruppen SOG är ett av världens främsta specialförband.
Det sjuka är, jag tror att det inte var förrän avsnitt 5 som någon sa till mig så här: vad härligt att vara med i tv-program där Stefan Sauk läser. Och jag bara, shit, det stämmer ju. Jag hade inte tänkt på det innan. Men han är så behaglig röst att jag hade inte ens tänkt på det.
Vem trodde du var, läste då?
Ingen aning. Jag var fullt upp med min egen skit.
Nej, menar du? Eller jag, hur tjej, jag kan inte ens föreställa mig det här. Men ja.
Men sök in då, säsong 2.
Ja, men vi pratade lite om det där hemma och nu känner jag lite grann att jag känner, men jag har ju umgått för mycket med instruktörerna. Alltså, jag tror inte att det blir någon bra. Och sen tror inte jag att jag helt
eller
ärligt...
Eller så blir det jättebra.
Ja, du menar att de är jäviga. Eller extra hårda mot mig.
Ja, exakt. Ja,
nej, men just att det är sänds i tv, liksom.
Mm. Du har ju en av Sveriges största träningspoddar.
Mm.
Och antagligen en av Sveriges största träningsplattformar.
Jo, men då är det ju jag som intervjuar ju mest andra människor. Mm. Jag behöver inte liksom outa mina egna brister och mina egna... fula sidor.
Okej, så det är det vi ska göra på den här podden nu.
Jag känner att nu tar de över här. Nu tar vi
hade som plan.
Nu tar vi ett intro, Allan. Vi är många som satt klistrade framför tvn tidigare i år när Elitstyrkans hemligheter visades på TV4. Programmet där 18 kvinnor och män under ledning av 4 före detta elitsoldater ska genomgå prövningar liknande de uttagningstester som görs till ett elitförband. Deltagarna var vältränade och väl förberedda, men ändå kunde vi se hur de i varje test pressades till sin fysiska och psykiska bristningsgräns. Och ibland en bit över den. 2 av deltagarna i programmet sitter här i studion tillsammans med mig och vi har ett mycket spännande snack framför oss. För självklart vill jag ju veta vad som fick dem att söka till denna extremt tuffa utmaning, hur de förberedde sig och hur de upplevde allting när inspelningen väl var igång. Sen är ju båda mina gäster passionerade löpare, så här har vi också mycket att prata om. Ja, men ni hör ju, vi måste köra igång direkt. Jag säger varmt välkommen till Maratonpodden, Marcus Brandt och Max Pisano. Italiano.
Italiano.
Eller egentligen Max Giovanni Pisano.
Max Giovanni Pisano, exakt. Ah. Och pasta och vin, det gillar du, det har jag sett.
Pasta och vin, så sent som igår kväll faktiskt, så njöt jag av det.
Ja, jag med.
Du gjorde det?
Ja.
Vilket vin och vilken rätt, det måste vi avklara.
Jag drack faktiskt Amarone Tomasi igår. Så att det blev fint, riktigt fint igår. Och sen käkade jag, gjorde jag en carbonara.
Carbonara ska vi säga låter ju enkelt, men det är svårt att få till den.
Ja, men alltså inte grädde utan ägggula.
Och pancetta.
Pancetta, väldigt mycket pancetta åt jag igår. För att jag hade morgonintervaller i morse innan också, så jag kände att jag behövde den här energin.
Men det här är ju jättesmart, det här borde ju fler ta till sig. Just det här att många säger så här, men intervaller på morgonen är jättejobbigt, jag är ofta väldigt så här tom på energi. Det är ju helt rätt att ladda med sån mat.
Absolut.
Mm. Och amaronen gör att man blir lite mjukare i knäna.
Ja, och lite mer segstartad kanske.
Man tog ut för andra.
Ja, exakt.
Ja. Hur brukar du ladda dagen för något tufft, Marcus?
Ibland, det är lite olika. Ibland kör jag helt utan energi. Och bara för att det kan bli så på mina långa lopp. Och sen är vissa gånger så laddar jag väldigt noga liksom vad jag ska ha för någonting i mig. Och det är allt från pasta till mycket grönsaker och hela den biten.
Mm. Ja. Ja, vi har ju en thing för Sardinien. Vilken del av Italien är du ifrån?
Sicilien.
Eller är du liksom, dina föräldrar kommer därifrån?
Ja, pappa är från Sicilien, så mamma är svensk. Men vi är från Messina, Sicilien. Men däremot så var du i Villa Semius förra året.
Absolut. Har du varit där?
Ja.
Nej, jo, är det sant?
Ja, vi har släkt där också, så att vi har varit där.
Ni har släkt i Villa Semius?
Villa Semius, exakt. Ja. Så vi har varit mycket på Sardinien och Sicilien.
Lite grann känner jag så här att jag nästan vill byta samtalsämne, för att jag vill inte att folk ska upptäcka denna fantastiska pärla.
Nej, jag vet.
För vi går vidare, va?
Ja, absolut.
Ja. Jag kan åka dit sen.
Eran respektive bakgrund inom träning, så vi får den klar för oss innan vi då går in på elitstyrkan och allt det här. Men om du vill börja, Marcus.
Oj.
Vi sa ju innan, jag har ju hört en podd med dig som Pontus Josefsson, en annan av rekryterna, har gjort med dig. Och den är ju väldigt lång och väldigt
exakt
intressant. Men om du försöker så här, bara plocka någon liten god bit.
Exakt. Träning för mig är att få prestera. Och det handlar om redan från lågstadieåldern att jag spelar fotboll, brottning. Sen kom löpning och orientering in i min bild. Och det höll jag på fram till jag var 20 år. Sen så fick jag hjärtmuskelinflammation och kunde inte träna på ett bra tag. Sen kom jag in på triathlon när jag bodde på Åland. Och på grund av att jag fick en skada i min vänstra fot. Och jag började simma, eller försökte lära mig simma, och sen var jag med på triathlon och lyckades vinna mitt första. Och sen så bara rullat det på.
Men du, när du säger hjärtmuskelinflammation, det var inte det här tvar?
Nej, det var det inte.
Nej.
Jag var som sagt orienterare, kända för att träna när man har lite förkylningar. Och lite.
Nej, det har vi hört Johan Hasselmark berätta om förut.
Exakt. Och nu har jag Johan som min tränare.
Oh, men han så kanske har lärt sig lite grann, för han sa att det var Jörgen Mårtensson, en stor svensk orienterare som drog in den här liksom.
Exakt, en av mina idoler i orienteringen. Men som sagt, jag fick dubbelsidig lunginflammation och början på hjärtmuskelinflammation. Och var ganska risig ett tag och fick inte göra så mycket på ett helt år.
Just det. Och sen så, nu får du verkligen rätta mig om jag har missuppfattat, men det kändes lite grann i intervjun som Pontus gjorde med dig att liksom, din passion för sport liksom stärktes ytterligare av dina svårigheter med att du led säger man kanske inte, men du har
dyslexi.
Ja, man säger inte att man lider av det.
Nej, alltså i vissa fall kan jag lida av det, men det handlar ju om att jag har svårt för att läsa och skriva, framförallt läsa i viss hastighet och sen skriva också, som jag får lite så här dålig självkänsla när jag ska göra det.
Men jag fick ont i hjärtat när du berättade det här med att så här, ja, men du åker ju runt och kört massa Ironman-tävlingar runt om i världen, och sen så fick inte du lära dig engelska i skolan så mycket för att de tyckte att det...
Man prioriterade svenska, att jag skulle klara svenskan, och därav engelskan blivit lidande. Och då, det har gett mig ändå jättemycket fördelar, för jag är jättevan att förbereda mig. Där jag Max totalt olika. Han kör på volley medan jag... Det kan man se inför programmet på Elitstyrkans hemligheter också, att jag hade förberett mig väldigt väl, har tagit reda på så mycket som möjligt som jag bara kunde.
Mm. Men för den här intervjun också så var det ju ganska tydligt liksom hur olika ni är. Att du hörde av dig och ville veta lite mer om vad vi skulle prata om. Det är helt okej. Det gör många gäster, nästan alla.
Ja.
Men du var ju mer som Max. Du var så här, jag tar det på volley liksom.
Ja.
Det blir vad det blir.
Ja. Men hela mitt liv ser ut så. Alltså, jag har ju liksom mitt jobb, min träning och mina vänner och allt det, men det blir vad det blir i livet. Jag tror inte så att jag svarade på ditt mail som du skickade igår heller, för jag tänker så här, vi har bokat en tid imorgon. De frågorna som kommer, det kommer. Alltså då får man svara på det bara.
Ja, men jag skrev dem mest för att ni tänkte, om det är någon som känner att
Marcus frågade.
Ja, Marcus frågade. Väldigt fint nagellack då förresten, Max.
Ja, tack. Ja. Jag gjorde dem själv igår faktiskt. Det var dags, jag tänkte jag skulle hit, så jag måste ändå ha fina naglar.
Hur gör du för att lacket ska hålla? Kör du med överlack också? Liksom?
Jag kör bara vanligt så här, nagellack från H&M. Ja. Så fyller vi på fixar vi dem en gång i veckan.
Mm.
Det gör lite mer med mina händer. För jag har ju, men det är ju snyggt.
Det håller jag verkligen med om. Mm.
Jag har ändå massa tatueringar och sånt på händerna, men det gör liksom mer med mig själv om jag har lite nagellack. Det är snyggt. Och så vinrött, det är min favoritfärg också. Så att...
Blodrött som ett sicilianskt rödvin.
Exakt.
Men när började du måla naglarna? Vad fick du att börja med det?
Jag tror att jag... Så här, varför jag gjorde det? Jag har målat mina småfingrar, lillfingret ibland så här, till och från. Och sen så har jag, men jag tror att i perioder så har jag målat naglarna lite så här. Men jag tror att det senaste halvåret så har jag väl liksom haft konstant målande naglar.
Alltså, anledningen till att jag frågar, det är så här, du skulle aldrig fråga en tjej varför målar naglar. Men alltså, det är ju för att det är faktiskt lite mer ovanligt att en man gör. Även om det blir mer och mer vanligt.
Ja,
verkligen.
Absolut. Det bryter Mikael könsnormen.
Vi bryter, ja, absolut. Ja. Ja, men helt rätt. Du Max, vad har du för liksom, träningsbakgrund? När började du träna? Och...
Men min träningsbakgrund började egentligen med att min pappa ägde ett gym i 36 år. Ute i Haninge, Najadens gym. Som han sålde för 2 år sedan. Så jag är liksom antagligen gjord på det här gymmet.
Du menar bakom någon skivstång?
Eller? Ja, man får säga så, absolut. Och sen så har jag vuxit upp där. Jag har spenderat mer tid där och hjälpt till i repan och gymmet och så. Så det har alltid funnits i min natur att vara kring träning.
Mm.
Men jag har spelat mycket fotboll. Varit väldigt intresserad av det och spelat på elitnivå. Jag har alltså varit stallpojk och ridit i 8 år. Jag har testat alla sporter. För att jag bara alltid har gjort vad jag vill göra. Om jag får en tanke så gör jag det. Så att det finns nog inte en sport som jag inte har testat, om jag ska vara ärlig.
Är det en sport som du har testat som du absolut inte skulle vilja hålla på med igen?
Hockey.
Ja, vad skönt att du säger det. Man skulle nästan kunna tro att du gillar hockey just för att, så, om missförstår mig rätt, men man märker ju att du har vuxit upp på ett gym, för du har ju lite muskelmassa.
Ja, alltså jag ser inte ut som den typiska långdistanslöparen.
Nej, och det ska vi ju komma till, för du har ju gjort en hel del ultraäventyr redan.
Ja, exakt.
Kan du nämna något?
Ja, men det största jag gjort, det var ju när jag sprang från Stockholm till Kebnekaise förra året. På 28 dagar med en barnvagn på 35 kilo.
Och hur kom det sig att du gjorde det här?
Alltså den frågan har jag nog ställt så många gånger till mig själv och ändå inte fått ett klart svar förrän, som vi kommer till sen också, att jag var på elitstyrkan när jag hade mitt breakdown. Eller inte mitt breakdown, när jag hade mitt lift-up, så kan jag säga. För jag bröts ner så mycket att jag bara kunde vända ett något positivt.
Alltså i själva programmet?
I programmet. Då kom jag på varför jag egentligen gjorde det. Jag var väldigt... Ett år innan jag sprang till Kebne så var jag väldigt hjärtekrossad och var liksom på vägen in i depression. Så jag var tvungen, jag kunde inte gå till gymmet för att jag kunde inte hantera mig själv. Jag kunde definitivt inte köra thai-boxing för att jag bara exploderade. Och då var det ingen idé att vara där.
Hur menar du att du tappar kontrollen? Liksom, eller?
Men jag blev arg. Och jag är inte en arg människa. Så jag försökte hålla den där argheten inombords. Vilket jag egentligen inte borde gjort. Men jag gjorde det då för att jag var inte riktigt medveten om det. Och thai-boxing gick ju inte. För att det kunde slå slint i mitt huvud om jag till exempel slogs mot min tvillingbror. Eller att vi sparrade, som man säger.
Vad kunde hända då?
Det kunde bli lite gatuslagsmål inne i vår ring. Liksom. Och jag tycker inte om den delen. Jag tycker inte om våld. Så jag har alltid löpt. Alltså, sen när jag var liten så har jag tyckt om att springa. Och alltid haft det som en sidogrej till allt jag gjort. Det var väl först då jag insåg att okej, om jag springer en mil idag så springer jag en mil imorgon. Och sen så kom jag på att den här milen är ju tråkig. Och sen så ökade jag och ökade och ökade. Ja, och sen så bara... Var jag på väg till en dejt och så sa jag till mig själv, jag vill springa långt.
Och så dejten var på Kebnekaise då, eller?
Nej. Ja, alltså
ska vi se här. Vi drar igång det i allt här. Jag springer till dig.
Ja,
men var det första dejten du sprang till då, eller?
Hur menar du första dejten?
Du sa att du skulle till en dejt.
Jag var ute och sprang. Ja. Och så skulle jag springa hemifrån till en dejt för att jag behövde få in min träning under dagen.
Ah, okej, jag var bara nyfiken på om det var första dejten. Så här, om det var tips du kunde ge. Så här, att det kan man göra.
Ja, det var faktiskt det.
Det var det?
Ja. Mitt tips är ju... Om jag ska träffa någon den första gång. Och jag prioriterar min träning så högt i mitt liv. Speciellt min löpträning. Så om det enda tiden jag kan få in det i mitt liv är om jag ska springa till en dejt. Då säger jag det till dejten att så här, jag kommer komma. Jag har sprungit till dig. Så att jag behöver en dusch. Det skulle vara trevligt om det fanns middag. Och that's it.
Jag förstår. Nej, men så kan man göra. Och din långlöpning åt Kebnekaise, den gjorde du då?
Ja, exakt. När jag kom på det så tog det ett halvår. Sen så gjorde jag det.
Det var ingen så speciell insamling till någonting?
Jo,
eller?
Utan jag samlade in pengar till min stora dag.
Ja.
För jag kände att jag kunde göra någonting mer än att bara springa för mig själv. Så jag sprang liksom för min stora dag. Det är jag väldigt glad över nu.
Marcus, du är ju triatlet.
Ja.
Vilka av triathlongrenarna är favoriten?
Löpningen är favoriten, för det är där det avgörs.
Det är så?
Ja, man brukar säga att simningen, man kan aldrig vinna en triathlon på simningen, men man kan förlora den där. Det gäller att liksom vara med, men ändå inte ta ut så mycket kraft då. Cyklingen, där kan det bli ganska utslagsgivande. Det beror på vilken distans man kör. Det finns olika regler om man kör en Ironman eller om man kör en olympisk eller sprint. På Ironman får man inte ligga på andras hjul. Man måste hålla 12 meters lucka eller ha 20 sekunder att cykla om den som är framför en. Så man får inte ta hjälp av vinddraget. Men sen då gäller det att hushålla med krafterna så att man orkar springa maratonet efteråt och kunna göra det så bra som möjligt. Så det är där det avgörs oftast och där det mentala sätts in också.
Mm. Så din relation till löpning, om jag tänker om vi går tillbaka till skoltiden och där du hade en del utmaningar på andra områden, men om vi tar då skolidrotten, hur var den för dig?
Det var där jag kunde prestera och kunde vara duktig och liksom fick liksom bekräftelse och kunde slå de andra klasskompisarna lite på fingrarna att här är jag bra. Men sen vändes det kanske till att jag inte blev vald eller jag blev den här tävlingsmänniskan som bara såg mig själv där och de andra kunde inte prestera. Så det blev lite tvärtom.
Men i skoltiden.
Det var där jag ville glänsa, precis som jag inte kunde göra på svenskan eller på engelskan eller det andra i klassrummet. Men då hade jag alltid helgerna som jag åkte iväg på mina orienteringstävlingar eller löptävlingar. Så att det var ett år som jag sprang 76 orienteringstävlingar på ett år.
Åh, herregud!
Ja. Den sommaren så köpte liksom mamma och pappa en husvagn bara för att vi skulle kunna åka iväg. Och vi började med en 2 dagars tävling i Blekinge, sen upp till Östergötland sprang 3 dagars där, till 5 dagars i Karlstad, till Göteborg sprang 3 dagars där, sen till Skövde sprang ungdomens 10 mil 3 dagar där. Sen ner till Småland sprang en 2 dagars tävling, sen var sommaren slut.
Men hur återhämtar man sig mellan de här tävlingarna? Det känns som att fick du tillfälle till det när det var så tätt inpå?
Det tänkte jag inte på. Då var jag 16.
Mm.
Det var bara att köra på. Liksom. Det var livet. Liksom. Jag tänkte inte på det. Sen var det upp. Vissa gånger gick det bättre, vissa gånger gick det sämre på de tävlingarna. Men det var liksom tävling. Det är det som jag mådde bra av.
Ja. Intressant, för det är bara en liten parentes, men jag hade en diskussion på mitt Instagram om just skolidrotten och så här, ska man ta bort betyget i skolidrott? För det var en kompis då vars son hade lite problem med att de måste springa på en viss tid för att få ett visst betyg, liksom, hade de uppfattat. Och då var det faktiskt många som sa det eller skrev då att nej, men det här är ju faktiskt det enda ämnet som en del kan glänsa i. För att om man har det tufft med andra grejer så är det just idrott kan vara ett sätt att... Om man till exempel har någon form av diagnos kanske eller sån grej. Att du verkligen, ja.
Det kan ju vara alla de här praktiska ämnena som hemkunskap, musik, bildkonst, idrott, slöjd. Liksom, där den som inte är van vid det här fyrkantiga andra grejen kan glänsa och vara duktig.
Exakt.
Så jag måste bara kliva in där och säga att jag håller ju helt med om att det ska vara betyg i idrott. För att min enda chans för att få det högsta betyget, det var idrott då. Inte nu, men då. Och det visste jag. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att de ungdomarna som har en stor tro på sig inom idrott och vill lära sig om det och är väldigt duktiga på det, ska ha möjlighet att få det. Sen tycker inte jag alltid att det ska vara att man ska springa en speciell tid på någonting bara för att få ett bra betyg. Jag tycker att man ska visa att man vill vara där och man vill lära sig, för att man går inte bara dit och leker i alla år, utan man lär sig otroligt mycket. Inte bara om träning utan om livet också.
Mm.
Mm.
Och kamratskap och gemenskap och samarbete och respekt. Så att det är mycket mer saker som en idrottslektion gör med en än vad vi pratar om, tror jag.
Mm.
Det är otroligt viktigt.
Apropå då elitstyrkans hemligheter, så vi har ju suttit hemma och kollat på det här och diskuterat, för det bollas ju upp så mycket olika saker som man kan diskutera. Och då kom vi faktiskt båda fram till att men man borde ju införa värnplikt för alla. Alltså kvinnor som män. Nej, det tycker inte ni.
Alltså, vi är olika i den. Alltså, jag har gjort värnplikten.
Mm.
Jag försökte fuska mig in till att komma till elitförbanden. På grund av att jag är nästan blind på mitt ena öga. Jag har fått en tagg i mitt ena öga när jag gick i 4:e klass.
Hur fuskar man då?
Man pluggar in de 2 nedersta raderna på syntestet.
Du är smart, du.
Exakt. Och sen går man fram till tavlan lite snyggt när man kommer in i rummet. Det är liksom bara... råkar gå fel och så ser man vilken bokstav det börjar på, så kör man den sen.
Okej.
Okay. Ja, sen den nästa så fixar man hyfsat.
Okej. Okay. Ja. Men hur kände du när du gjorde värnplikten? Upplevde du att men det här är någonting som verkligen är bra för mig, det här borde alla göra?
Jag lärde mig ganska mycket om mig själv. Jag fick vänner på ett annat sätt där. Det handlade om prestera och det som jag var duktig på. Och det handlar ju också om att ta hand om sig själv, rutin och hela den biten. Så att jag lärde mig mycket, men sen kan jag förstå att andra personer kan ha svårt med det. Skulle man kanske ta bort det här med vapen och hela den och lägga in kanske bara sjukvård och liksom den biten, så skulle det vara ännu mer bättre.
Man kanske anpassar det efter. Alltså dit jag vill komma, jag drar mig lite för att säga det, men kanske att fler män skulle behöva göra lumpen mer än kvinnor. För det sa min sambo att han tycker så här, men då blir det lite mer pojkar, eller män av pojkar.
Ja, och Beta, då kan jag ju bara lägga in och säga så här. Det finns väldigt mycket saker män borde göra mer, alltså mer, hur ska man säga, mer än vad kvinnorna behöver göra. Ja. För att vi män är, ja, det här kommer inte, det här kanske går att slå tillbaka då, men kvinnor är mer intelligenta än män på många plan, och dit skulle vi behöva komma på, alltså väldigt snabbt, tycker jag.
Men jag tror också att för att få balansen, att det, om det bara är män där, vi behöver också kvinnor. Exakt. Som liksom får, ja, med den biten av känsloyttringar, prat och liksom hela den biten är också jätteviktigt, så att det, ett samspel. Absolut, för så ser det ut i verkliga livet också.
Ja, men exakt. Ja, men verkligen. Men du, Max, hur upplevde du? Eller har du gjort lumpen?
Nej, jag har inte gjort lumpen. Och jag, när du sa det så satt jag och sa, jag vet inte. Men
så här. Eller vadå? Var det jobbigt att behöva?
Nej, jag önskar att alla människor skulle få uppleva det som jag och Marcus fick uppleva på Elitstyrkans hemligheter. Det gör jag. För att man utvecklas på ett sätt som jag tror är svårt att göra annars. Däremot så tycker inte jag att man ska sätta in människor i en sits där de kan behöva bära vapen. Då tycker jag att man ska få göra sitt egna val om man vill ha vapen eller inte. Nu vet inte riktigt jag hur det ser ut i lumpen just nu, om man kan vapenvägra och göra andra saker. Och det hoppas jag att man kan.
Borde man kunna,
tycker
jag.
Ja, exakt. Om man kan göra det, då står jag för det. Ja. Då står jag.
Men vi kollade på den danska versionen av Elitstyrkans hemligheter. Har ni kollat på den?
Marcus har sett allt tio gånger.
Nej, inte danska.
Vad skönt att inte jag är ensam.
Jag har bara sett två avsnitt av den danska ännu. Jag håller på och kollar på den.
Men där har de ju vapen. Och jag upplever att det är mer likt. Det kändes som att det var mycket mer nära militären på riktigt i Danmark, den versionen, än den svenska. Eller vad tycker du? Alltså, i och för sig, du har sett två avsnitt.
Jag har sett två avsnitt. Långt. Där har det inte varit vapen i de två avsnitten jag har sett.
Nej.
Men jag har sett den brittiska där de hade en övning där de skulle springa med vapen.
Just det.
Där de hade en huvud över ansiktet och sen blev den avdragen.
Ja.
Jag trodde att vi skulle få göra det, men sen är det säkert svenska regler och sånt där som styr det om vi inte får göra det eller inte.
Men hade du velat ha vapen på elitstyrkan?
Alltså det är ju en del av vad SOG gör när de är ute på sina uppdrag. Och tyvärr så har vi ju konflikter i världen som måste lösas på något eller annat sätt. Och de som är inte det för det som vi tycker om att göra, så har ju vapen. Och då måste vi kanske, det är precis som polisen eller väktare har viss makt med sina vapen eller sina, ja.
Inte nödvändigt ont, kan man väl säga.
Exakt.
Men, okay, men det håller jag verkligen med, Marcus. Att så här, det finns ju konflikter i världen där det behövs.
Ja.
Men så summan och kardemumman på ditt svar är att det hade blivit mer likt då. Eller handlar det om vad tycker du? Hade du velat ha ett vapen och skjuta och springa runt med vapnet bara för att det är mer likt, eller hade du kunnat nöjt dig med en replika då?
En replika hade funkat jättebra.
Ja. Mm. Vi har inte ställt den här frågan till dig.
Samtidigt tycker jag då att det är intressant, om man vet att det är en replika, då agerar man väl annorlunda än om du faktiskt vet att det här är ett skarpt vapen. Sen ska ju inte du skjuta med det vapnet på en annan person, men liksom på en tavla eller en pappfigur eller vad det var. Det gör väl saker med en att du vet att det är ett riktigt vapen. Eller?
Replikor är ganska lika, de väger ungefär lika mycket som ett riktigt vapen och hela den biten. Men som sagt, har du ett riktigt vapen som är skarpladdat, du har ju en helt annan puls och hela den biten om du skulle. Jag kommer ihåg när jag gjorde lumpen, när vi gick framåt i olika, när någon sköt och man visste att gör någon fel, har vapnet åt fel håll, så kan jag bli träffad.
Ja.
Jag vet inte riktigt om det här med riktigt vapen hade varit superbra för en TV4-produktion, om jag ska vara.
Nej, det hade ju inte funkat. Men Marcus, du som har stenkoll, eller verkar ha stenkoll i alla fall, till exempel på brittiska versionen då, av det här programmet.
Ja.
Hur kände du, alltså, det här är ju då min tv-soffe bassegissning som Peter Malm säger att det heter tydligen. Nej, men så här, att det var lite coolare miljöer, att det var lite tuffare upplevde jag, alltså i hur instruktörerna pratade och behandlade rekryterna. Alltså det här är ju från min synvinkel då. Och att det var lite mer spektakulära firningar, något vattenfall. Och hade du hellre velat vara med där än i den svenska versionen?
Alltså det finns ju så mycket olika miljöer runt om i hela världen, och vi var ju en miljö på Gotland som också var häftig miljö, och liksom där man fick göra egentligen samma saker som de gör på brittiska. Vi kanske inte hade ett fartyg som vi klättrade upp för, eller liksom, det handlar ju om produktionskostnader gissar jag med, och vad de har för möjlighet att göra det. Men självklart skulle man göra lite sådana spektakulära saker för att få ytterligare en kick, men jag var inte riktigt beredd när vi kom till vindkraftverket, när vi skulle klättra upp för det. Att vi, ja, jag trodde att vi skulle ut och gå den dagen. Så.
Var det där som du skrek ganska mycket, Max?
Ja, det är... Ja.
Vad händer?
Rekryterna är på en övning där det gäller att vara observant och möta sin höjdrädsla. Nummer 10 Max kunde behärska sin rädsla för höjder i tidigare övningar, men nu ska han betydligt högre upp.
Du börjar luta ut lite grann. Oh! Släpp den handen lite grann. Nu kan du höja din högra hand lite grann. Och känna att du börjar glida neråt. Och så stannar du. Och så tar du tillbaka den.
Ja, och då sa ju faktiskt någon till dig att men om du ska vara operatör så kan inte du skrika så här mycket, ja, för då blir du avslöjad direkt.
Det var KP.
Var det
det var KP som sa det. Ja. Jag firade mig ner där. Och, men... Ja,
vad ska man... Det är svårt att behärska dig där.
Men så här... Jag såg inte riktigt någon så här, jag behövde inte behärska mig där.
Nej.
För att det slog aldrig med att jag skulle få en tillsägelse för att jag lät mycket. Men däremot så var jag tvungen att låta mycket för att jag skulle klara det. För att jag led så inåt helvete när vi gjorde det här. Alltså du vet, redan vi började klättra upp från där, då jag skakade i min kropp efter en halv meter upp. Och det var ju 65 meter upp, och armarna brinner, och du kommer upp där och det är vind. Och du vet, jag såg ingenting annat förutom mina egna händer. Tills jag såg själva, vad kallar man det?
Rotbladet.
Rotbladet, ja. Mm. Och då, det var då jag stannade upp där och bara andas. Och bara, här, nu kommer jag panikångestattack, nu är det kört. Mm. Men då är det bara så här, get your shit together.
Ja.
Och fortsätta köra, för att det fanns liksom inget val. Och sen var det upp, och sen så, jag skrek ju mycket, mycket mer än vad ni fick se också. Mycket, mycket mer.
Men om vi går tillbaka då lite grann, ja. Marcus, hur kom du i kontakt med programmet? Hur kom det sig att du sökte?
Jag såg ju de brittiska programmen när de kom ut för några år sedan på SVT, tror jag det var de började sändas på. Och tänkte, shit, det här skulle vi göra, för att jag fick ju inte göra det tuffaste i värnplikten, att jag kom inte så långt än, jag försökte fuska mig
de lite. De synade din bluff alltså?
Nej, det fanns inga platser kvar. Det jag fick göra liksom under liksom fallskärmsjägare. Så att då tänkte jag, och sen när jag väl fick se den här grejen att det skulle vara på TV4 skulle göra det här, så tänkte jag, nu ska jag söka. Plus att för ett år sedan på sommaren så cyklade jag omkull och fick i världens hjärnskakning och kunde inte träna fram till april förra året då. Och tänkte att det här kan ju bli en ny målsättning, att sätta upp ett nytt mål, att ny utmaning. Och sen så sökte jag och lyckades komma med, och jag tänkte att jag kommer aldrig komma med på det här. Så att,
Alltså precis, för en del har jag uppfattat som blev så här, kontaktade av produktionen och uppmanande att söka, men du sökte helt enkelt.
Jag sökte. Jag tror att det var här i slutet av april, maj som jag skickade iväg ansökan, och nu finns det ju så att man kan söka igen till nästkommande säsong.
Ja, men precis. Och du Max, hur kom det sig att du sökte? Var fick du kontakt med programmet?
Om man säger så här, rätt saker brukar komma in i rätt tid i livet. Så, jag hade den, ja men jag hade det väldigt tufft där. Som jag sa där, när jag sprang till Kebne, och
ja,
jag hade tufft med mina hjärnspöken och mitt mentala, och sen så bara såg jag när jag såg det här när jag bläddrade på Instagram, tror jag. Och så tänkte jag så här, ja, det där skulle ju passa mig. Men jag la liksom ingen större vikt i det, och jag hade aldrig sett den brittiska eller något sånt där. Det är ju... Men sen så stod jag där dagen innan, och så i min hjärna så hade jag ju satt ett alarm på det datumet. Så sökte jag in när det var 10 minuter kvar innan tiden skulle in. Och bara så här, skickade in den sent på kvällen. Och jag tror faktiskt också att den kvällen så hade jag nog druckit lite vin. Så att det, alltså hela grejen där
med
att...
Vin gör saker med en.
Vin gör saker med en. Och jag var ju väldigt så avslappnad och skrev nog inte som många andra på ansökan.
Men berätta, hur formulerar du dig?
Nej, men jag formulerade mer som att det här... Om jag inte gör det här så gör inte jag det här. Men jag gör det här så kommer det gynna er också. Och det, jag var väldigt, väldigt säker på min sak. Och det är jag fortfarande idag. Mm. Vad jag klarar av. Har man börjat förstå sin fulla potential, då kommer den aldrig lämna dig så länge du håller kvar i den. Och det är det jag gjort när jag sprang. När jag kom ner liksom från Kebnekaise och kom hem där. Så, jag har sprungit 160 mil på 28 dagar. Gick upp för berget i flip-flops. Jag klarar
går det?
Allt.
Går det att gå upp med flip-flops alltså? Även ja, på topp...
Jag gjorde ju det, men jag kände inte mina tår på några dagar sedan.
Men vänta nu, är det inte en kamvandring du måste göra numera? För Nordtoppen är väl högst?
Jo,
eller?
Gjorde det.
Så du gjorde en kamvandring med flip-flop?
Ja, faktiskt.
Det vill jag se.
Ja, på min Instagram så finns det videos när jag, inte när jag går... Alltså när jag går i snön där precis vid toppen.
Men okej, du fick reda på, Marcus, då att du var antagen. Eller ja, vad hände sen?
Jag skickade in den här ansökan och en videofilm. Jag tror jag är den i gruppen som la mest tid på min video. För det var
definitivt.
Ett sätt, och det är ett sätt för mig att uttrycka. Mig. Ja, uttrycka mig utifrån min... Ja, inte kan skriva eller sådär. Och sen så var vi på en Zoom-intervju. Och sen gick vi vidare till fystest. Och då tänkte jag att här, nu har jag min chans att glänsa. Och då fick vi reda på att vi skulle göra så många armhävningar som möjligt på 2 minuter och så många sit-ups som möjligt på 2 minuter. Och sen skulle vi göra det klassiska beep-testet.
Vad är det?
Man ska springa en sträcka på 20 meter och sen är det olika nivåer på det här som blir liksom snabbare och snabbare. Som nivå 1 så finns det olika delar där det går kanske 4 eller 5 där på nivå 1 som är samma fart. Sen kommer det upp till nivå 2 och då går det snabbare. Så det är liksom ett progressivt test och det gäller att hålla ut så länge som möjligt att man ska klara till linjen.
Just det.
Och då tänkte jag, nu ska jag sätta de andra deltagarna eller de som sökte programmet lite hjärnspöken. Så jag hade ju med mig 8 par skor och bara testade innan. Bara för att se vilket som var bäst grepp på gräsmattan.
Alltså psyka folk lite grann. Lite, vill göra.
Ja, bara för att se hur de reagerade. Och det fungerar ju ganska bra. Så att jag, den som sprang näst längst är ju den gruppen som jag var med och sprang till 12 tror jag. Och jag klev av vid 16 och tänkte att springa för långt så kanske det är en nackdel istället.
Okej, så du hade mer att ge?
Ja, för att sen skulle jag springa göra en triathlon-tävling sen på kvällen.
Ja, men det var ingen Ironman du skulle göra?
Nej, det var en sprint.
Ja. Okej, men du, vilka skor funkade bäst då?
Det var spikskorna för att vi sprang på gräs. Så att jag fick bäst grepp i vändningarna för att när det går snabbare och snabbare.
Gud vad psykad jag hade blivit om någon hade kommit där med 8 par skor. Och jag själv sitter där och är jättenervös och så bara, ja, jag ska se här. Ja, jag tror jag kliver av nu, jag har en sprint
men,
ikväll.
Alltså, det finns ju ingenting som Marcus inte har koll på när det gäller såna här grejer.
Nej, nej.
Alltså, det är...
Det var ju samma sak. Där jag stannade kvar och pratade med de som hade hand om uttagningen. Mm. Och då tror jag de råkade få säga sig att vi skulle vara på Gotland. Så redan där började jag sen googla var vi kunde vara någonstans. Och jag fick reda på att Enholmen kommer vi att vara på. För att det är det stället som kommer liksom... Ja, där det inte kan komma andra folk till.
Ja. Och det var det sen också?
Det var ju det. Och sen så tog jag reda på vad det finns för bär. Kan man dricka vattnet i havet? Ja, med massa sådana här saker. Ja, kolla in.
Ja.
Och sen alla orienteringskartor runt omkring och allting. Sånt.
Men då blev det lite problem där med orienteringen.
Exakt. Ja, exakt. Jag är så, det är jag nog mest besviken över.
Det förstår jag verkligen. Du sa ju till och med, alltså, det här kan jag.
Ja.
Jag kan orientera. Och sen så skete
det
sig.
Och det gör liksom vad tröttheten kan göra med en.
Ja, jag förstår det.
Ja.
Marcus, hör du honom? Är det här rätt? Jag tror vi skulle ha med det som jag sa förut. Där var det uppe ett fält också.
Jag vill kolla på kartan.
Fan, helvete, jävla piss.
Okej, men Max, kan du bara liksom dra lite grann då om den här uttagningen utifrån din, ditt perspektiv?
Ja, men jag skickade in ansökan. Jag gjorde inte någon speciell video utan jag tänkte att så här, jag hade nog 3-4 minuter kvar innan tiden skulle vara inne. Så jag bara, jag skickade en dokumentär de gjorde om mig när jag sprang till Kebnekaise. Så det förklarar väl allt som jag vill förklara, tänkte jag. Och det gick ju superbra.
Ja.
Antagligen så kom jag dit. Och jag är väldigt bra på, nu är jag har alltid varit väldigt dålig på att komma i tid i mitt liv. Men då tänkte jag verkligen så här, nu är jag faktiskt väldigt bra. Och det, min mamma säger det till mig tiden nu, att jag är bra på att komma i tid nu. Så då är jag bra på att komma i tid. Men då kom jag i tid, jag var där 40 minuter innan. Och då, på den här uttagningen, och då kliver Elin Hörkunen ut.
Ja just det, hon är en av annan rekryt.
Exakt. Mm. Och då, men vi så klickade på direkten och snackade och hade jättetrevligt. Så vi var bredvid varandra när vi gjorde armhävningen och sit-upsen. Och tävlade verkligen mot varandra. Så det var väldigt kul. Och sen kom vi till beep-testet och som sagt, jag ser ju inte ut som en uthållig kille eller någonting. Så att jag tror inte att när vi stod där, jag tror vi var kanske 20-25 pers på raden där. Inte så många kanske. Skitsamma. Då tror inte jag att det var så många som ens lade märke till mig. Och det tycker jag är superskönt. För då kan jag bara jobba i skuggorna tills det är dags. Och efter vi kom till 7-8 nivå där, då började jag höra människor så här. Och jag var fortfarande så här. Alltså jättelugn. Jag kan jobba väldigt länge med min puls. Och då tänkte jag, okej, nu kopplar vi upp en växel. Så då började jag verkligen köra på. Och till slut så var vi bara 4 kvar. Och då hade de sagt innan också att om det är liksom några kvar och båda springer ut över samma linje, då kommer den som är över först linjen. Och det var någonting som hände där när vi vände sista, så ser jag på den här andra killen att han kommer nog också ge upp nu. Så att jag måste ge upp och jag måste komma dit fortare än honom. Så jag sprintade ut och jag kom trea på min beep-test. Det var jag väldigt stolt över. För att den som vann mitt beep-test var ju Kristoffer, piraten på vårt program.
Ja, men var det han flygingenjören?
Ja, exakt. Han kom ju först. Och vi fick ju säga till honom att så här, du slutar aldrig springa. Du slutar springa när de tar ut dig. Så han bara sprang.
Men det är lite ballt också att han var väl liksom, lite över 40, eller han är över 40.
Ja, han är 40, jag vet inte hur gammal exakt han är. Men...
46-48, någonting sånt.
Det är fasen respekt alltså.
Ja, och Thomas då, som vann hela programmet. Ja. 53 poäng. Ja. 53 år.
Han är 53, han, just det, han var ju en av dem som var kvar.
Han var äldst.
Ja, det är
helt
coolt.
Magiskt. Det här jag menar, det handlar bara om den, i slutändan handlar det bara om den mentala kraften, inget annat.
Men upplevde ni att det var de här fystesterna som var avgörande för om man skulle komma med eller inte?
Absolut inte.
Vad fick ni mer göra förutom...
Sen efter vi hade gjort fystesterna så gick det typ några veckor innan vi fick göra en casting där vi fick träffa produktionen och fylla i psykologutlåtande, läkarutlåtande och skriva ett personligt brev, det som de hade med i...
Och träffa 4 producenter.
Ja.
Och så här, jag ska lägga in det lite snabbt här bara. Jag är väldigt säker på hur jag pratar och med vem jag pratar. Och jag brukar ofta kliva ut i ett rum och känna så här, det där är jag nöjd med. Jag kliv ut från det här rummet med producenterna och sa högt till deltagaransvariga att jag kommer fan inte komma med. Det här gick åt helvete.
Vad fick du att tro det då?
Men för att jag kände att de bara var på mig hela tiden och aldrig gav mig någonting. De gav aldrig mig rum att säga någonting.
Mm-hmm.
Så att jag kände verkligen att det här kommer gå åt helvete. Så att då efter det så skulle vi skriva ett personligt brev. Och det här personliga brevet har blivit en lite snackis för oss som varit med. För att jag skrev...
Nej men säg.
Nej men det är svårt att säga. Men jag kan väl skriva att jag sa typ så här, jag är den italienska hingsten. Att oddsen är väldigt låga. Men vågar ni satsa så kan ni vinna mycket. Ja men jag skrev massa grejer.
Hisspitchade dig själv ganska hårt där.
Ja. Alltså exakt. Ja.
Medan jag skrev att det här är det värsta jag gjort någonsin att skriva det här brevet. Så var det som jag skrev.
Men vill de inte typecasta lite olika personligheter? Jo. Så jag har väl helt rätt det du skrev och det du skrev, Marcus. Alltså, okej, han är en sån och du är en sån. Det kan man liksom hänga upp och vinkla i programmet.
Ja, och det är det som är så intressant. Vi är 18 helt olika individer som älskar att tävla och prestera och att göra saker. Det är det som vi har gemensamt.
Mm.
Medan våra olikheter har vi inte så mycket gemensamt i.
Men du, jag måste bara kort fråga. Du sa psykologutlåtande. Fick ni göra psykolog... Ni fick träffa en psykolog och...
Nej, vi fick inte träffa en psykolog. Vi gjorde ett enkelt först där på plats när man fyllde i enkla frågor om... Sen så kom det hem ett digitalt sen som var... tog nästan 2 timmar att göra eller någonting.
2? Marcus, det tog 3 timmar att göra den här grejen.
Ja, 3 kanske.
Det var helt sjukt.
Ja, det var helt...
Oj, personlighetstest eller?
Ja. Men också så här reaktionsförmågor och allting. Det var ju alltså verkligen tufft.
Ja, det var ju mentalt jobbigt att liksom göra det. Man var fokuserad vid datan och liksom hela göra det här. Och det fick vi ut tillsammans sen, att vad vi var för personer och liksom, kunde använda som det i civila också sen.
Mm. Okej, men när ni då väl fick beskedet att ni är med, att ni fick komma med i programmet, hur kändes det och hur gick det till?
För min del var det väldigt overkligt att jag, lilla jag, skulle vara med på det hela.
Trots 8 par skor.
Det var bara de han tog med sig.
Det var de som jag tog med. Ja. Men för mig tänkte jag, vad har jag erbjuda? Liksom, jag har presterat, men jag har ju liksom inte synts eller på det viset tidigare. Så att för det, ja, så att det, jag blev väldigt glad att jag kom med. Sen så kom den här, shit, hur mycket behöver jag träna här nu innan? Så att det här med styrka var ju någonting som inte jag hade tränat så jättemycket. Så jag började gå på fightbox och hade sett det brittiska att det kunde komma ett boxningsmoment. Så att jag testade och tränade det. Så att,
det gick ju bra för att du knockade ju Pontus sen.
Exakt.
Ja, men du, alltså, hade du varit skådis, då hade du varit så här metodskådis som hade gått in i rollen och liksom blivit rollkaraktär.
Heath Ledger i Joker.
Eller hur?
Ja, absolut.
Ja. Mm. Coolt. Det är väldigt inspirerande tycker jag att höra dig berätta om det här.
Ja, så att det är ju så är det också i mitt jobb som fältarbetare. Jag försöker sätta mig in i den ungdomen som jag jobbar med eller den jag träffar. Hur kan jag hjälpa? Vad ser den för svårigheter eller fördelar i livet?
Så du, fightbox var en grej. Vad gör man där förresten? Jag fattar att det är någon form av kampsport.
Fightbox är ett gym som kör styrketräning, liksom, vad heter det? Crossfit. Liksom,
här i Stockholm?
Här i Stockholm. Så att det var min sambo som liksom, nu ska vi gå dit för att du är värdelös på det här. Ja, sa jag. Hon sa att hon är bättre boxare än mig. Ja, okay. Det kanske det är, men ja.
Var hon det då?
Inte efteråt. Nej. För då, när jag väl går in för någonting så då gör jag det. Det är 100%. Ja.
Och förutom fightbox, då, vad gjorde du annars i träningsväg?
Det var min vanliga träning. Jag visste att kanske det här drunkningsmomentet, simning är ju någonting som är väldigt obehagligt för mig. Så jag åkte till Eriksdalsbadet, band fast mina fötter och inte händer. Det kom inga män i vita rockar och hämta mig, men... Men och testade att göra det här liksom på sjunka ner och studsa upp och försökte hitta olika tekniker. Sen på programmet så var det ju kallt i vattnet. Det hade jag inte tänkt på samma sätt. Men på grund av att jag kunde lugna ner mig så fixade jag det ganska galant.
Okej. Okay. Ja, Max, hur kände du när du hör Marcus berätta? Finns det något gemensamt i era förberedelser?
Alltså, jag sitter här och skakar på mitt huvud ganska mycket.
Varför gör du det då?
För att jag tycker att det Marcus gör är fantastiskt. Men jag och Marcus är ju helt olika på den punkten. När jag fick veta, eftersom att jag trodde att, eller så här, jag hade en inre känsla som sa, det är klart att du kommer komma med. För jag kände att så här,
du är en italienska hingsten. Ja, men...
alltså det stod massa andra bra saker på det här brevet också, jag lovar. Men ja, absolut. Jag kände att de kunde inte ta med, liksom. De måste ju ta med italienska hingsten. Ja. Nej, men så att när jag fick det här beslutet att jag skulle vara med, då kan man ju säga att jag inte hade tränat alls så mycket som jag brukar göra. För att jag ligger ändå väldigt högt i min träning väldigt ofta. Men jag hade en dålig period efter Kebne där jag hade svårt att komma tillbaka till träningen och få tillbaka min mentala styrka. Men då sa jag till mig själv, okej, Max, om du går upp 5 morgnar i rad och springer 14 kilometer på tom mage, ingen vatten, ingen kaffe, ingenting, då kommer du vara tillbaks i din mentala styrka. Men du måste ha 5 dagar av totalt helvete för att komma tillbaks. Och det var någonting i min kropp som sa att det är så det kommer funka. Och då tog det 5 dagar, jag gick upp morgonen, sprang 14 kilometer med väska. Men jag springer alltid med väska, så det är inget konstigt för mig. Och efter de där 5 dagarna så kände jag som en supermänniska igen. Och då tänkte jag så, okej, jag är tillbaks.
Men du åt saker på dagen?
Ja, absolut. Men det är bara alltså det här, men jag äter ju oftast inte innan jag ska springa. Men däremot då tog jag liksom inte ens en kaffe, utan jag bara, vi ville bara sätta mig själv på plats för att veta att okej, jag är tillbaks. För att jag var tvungen att väcka min mentala djävul faktiskt, för att komma tillbaks. Men jag har inte förberett, jag förberedde mig aldrig så här, hoppa i en bassäng med bundna fötter eller så här. Jag kollade inte ens på mina program, jag har fortfarande inte gjort det.
Nej.
Utan jag tycker om att inte veta vad som ska hända och vad vi ska göra. Då jag gör det som bäst och klarar mig som bäst. Jag tänkte nog att jag skulle göra så här lite armhävningar och så, men overall så är jag väldigt stark i min kropp. Väldigt starka axlar och bål, starka ben, så att jag hade inget behov av det då.
Fick man någon form av tips från produktionen om vad man skulle träna på, eller var det så här upp till var och en vad man skulle göra?
Nej. Bra fråga.
Fick jag tror, nej, det, enda vi, det enda vi fick det var att vi skulle höra av oss om vi blev skadade innan. Okay. Att de skulle sätta in någon annan.
Jaha, okej. Okay. Den var ju upplyftande. Liksom. Ja. Ja, som att de räknade med att ni skulle bli skadade.
Ja, träna på. Men, ja,
men det finns en intressant historia att berätta det här med angående ersätta någon. Hampus, ja, som vann programmet.
Eller klara hela vägen.
Ja, det är sant.
Är det så? Precis, det är, är det det man säger?
Ja, det är sant. Det, ja, det är helt rätt bra, Markus. Tack, det var bra rättning faktiskt. Hampus som klarade hela vägen. Han var ju en reserv. Men två veckor innan så ringer de och säger så att den här personen har blivit skadad, du har fått en plats. Så att Hampus var inte ens tänkt att vara med i programmet först. Och han var en av de tre som tog sig hela vägen. Så att och då har man också skalle.
Ja. Det är tänkvärt. Och kanske kan det till och med ha varit en fördel då att, att det var så kort inpå. För vissa människor.
Men hur, alltså, hur långt innan fick vi veta? Det var ju typ 2 veckor bara.
Det var ganska sent in på, när vi visste nog, men vi,
en månad innan,
fick vi så att han fick lite kortare tid att förbereda sig att han hade kommit med.
Ja, men det stämmer ju, för att jag kommer ihåg att jag fick ju samtalet, jobbade en dag, sen åkte jag till Italien 10 dagar. Mm. Så att, ja, det stämmer. Just det.
Okej, okay, men då, ni har gjort era förberedelser på olika sätt och sen då så åker ni till Gotland.
Ja, och det är ju en intressant resa på vägen till Gotland.
Ja, berätta. Vad händer?
Vi träffas vid centralstationen vid 18 med vissa ansvariga där från produktionen som ska ta hand om oss och se till så att vi inte pratar med varandra. Vi får inte säga ett ljud till varandra. Vi hoppar in i 3 minibussar, åker ner till Nynäshamn. Inte ett ljud i minibussarna. Det ska, lite, ja, musik. Ja. Vi får inte, vi kan ställa några frågor till de som kör minibussen, men vi får inte prata med någon annan deltagare. Okay. Sitta på en båt, 18 stycken vuxna människor, och ser liksom bara helt knäpptyst ut. Folk måste undra. Och här är också olika mellan mig och Max. Vad hittar du på, Max?
Det blev ett gott skratt där innan. För att jag... så här. Jag var ju inställd på att vi är ju redan på båten till Gotland, så att de kommer inte skicka hem mig. Så att jag var ändå runt och snicksnackade med alla och liksom...
Ja, och det såg då produktionen att du gjorde?
Alltså de har ju sagt nej i efterhand, men det är svårt att, det är svårt att missa mig om jag går runt och snicksnackar med alla, tror jag.
Du ville testa alla lite reaktioner?
Nej, absolut inte, utan jag var väl mest uttråkad, tror jag. Mm. Och ville väl typ, men så här... Är det någon som vill ta en promenad på båten utan att prata?
Det är en analys som en annan rekryt som jag har intervjuat i en annan podd. Hon sa att hon hade någon slags ögondialog med Kristoffer.
Ja, men det var rätt vanligt bland alla, tror jag. Ja. Att alla så här, ändå kollar på en lite typ, så här, typ var maten god med ögonen? Så här. Ja. Tummen ut.
Ja. Det måste ha varit jättekonstigt.
Exakt. Och då visste vi inte heller om vi skulle åka iväg direkt på... själva övningen att vi skulle kastas in i programmet.
När ni kom fram, liksom.
Kom fram till Gotland. Så jag, ytterligare igen, hade jag förberett mig. Jag hade köpt ett par sådana här neoprenkalsonger. Bara för att jag tänkte att...
Vänta, förlåt. Men neoprenkalsonger, nu ser jag framför mig typ så här speedos i neopren.
Ja, exakt.
Ja,
och det är bara, wow. Vi tappar ju jättemycket värme från underlivet. Ja. Och jag visste att det kommer säkert bli vattenövningar, det kommer bli kallt. Och vi hade fått att vi skulle ta med underkläder och strumpor.
Och de ljög.
De ljög.
Vi fick inte ha med oss... vi fick ju...
Ett par kalsonger
och 2 par strumpor av produktionen. Och de hade sagt oss innan, ni får med er egna underkläder och egna kalsonger. Eller, alltså underkläder och strumpor. Ja. Och jag, som inte brukar vara så förberedd, jag hade tagit fram mina absolut bästa träningskalsonger, mina absolut bästa träningsstrumpor. Och jag var, jag har ju sprungit långt och varit med länge i det gamet. Jag vet ju att det som gör att fötterna överlever är att du byter strumpor ofta.
Mm. Att ta hand om fötterna.
Ja, absolut.
Och jag hade samma sak med strumpor, men då hade jag ju de här neoprenkalsongerna, för jag tänkte att i vatten så kan jag ha de här på mig, jag hade testat att springa i dem innan. Och då på båten, precis innan vi ska stiga av, så går jag till toaletten och byter om och drar på mig de här. Bara för att, Men sen blev det ju inte så, men sen på natten innan, mellan lördag och söndag då har jag dem igen på mig. Bara för att, så vid första drunkningsmomentet och första löpningen, då har jag dem på mig. Så att jag har nytta av dem i alla fall en gång under själva produktionen.
Oj, det måste ha varit lite jobbigt där också att ni mentalt förberedde på att ni hade ändå en del grejer som funkat bra för er och sen så fick ni inte ha det.
Men jag tror att den som var snabbast på att acceptera att saker och ting var utan vår kontroll, den kom lättast in i spelet. Mm. För det är ju ett sorts mentalt spel hela tiden.
Så det var, drunkningen var det första ni fick göra?
Nej, vi sprang ju.
För ni sprang, ja eller hur? För det var ju Bella och Pam som
exakt.
Mötte upp er.
Vi hoppade ju iväg på den här militärlastbilen då på söndag morgon tidigt. Och det var första gången vi fick börja prata med varandra, för då kom kamerorna fram, vi fick mickarna och hela den biten. Mm. Ja, och sen började det med löpningen.
Men berätta om löpningen, den är nyfiken på. För ni, vad hade ni för typ av skor?
Då hade vi våra alltså militärkängor.
Ja.
Salomon, riktigt liksom grova, ordentliga militärkängor.
Hade ni fått gå in dem eller var det bara...
Ja, vi hade fått dem i förväg. Och ytterligare där hade jag ju köpt ett par gjutna sulor och stoppat in i den.
Ja.
Ja, för det tänkte att
hade du det i dina kängor då?
Ja.
Hela tiden under hela programmet?
Exakt.
Det här har du inte berättat förut.
Nej.
Nej,
vad skönt.
Det kanske ingen som har frågat.
Det här kan du bättre. Det här var bra faktiskt.
Nej, men så jag hade ett par inläggssulor som var formgjutna från min fot.
Smart.
Ja, bara för att slippa så mycket skavsår som möjligt och bära upp hålfoten och hela den.
Med tanke på också att ni hade packning.
Exakt.
Ja. Okej, så hur mycket vägde ryggsäcken? För den hade ni på er från början då?
Det var det vi fick. Liksom, det var där kängorna... Vi fick, då när vi startade löpningen fick vi uppgift att ta fram kängorna, ta på er armbinden och följ efter Bella.
Ja, och hur, då är jag nyfiken på hur långt sprang ni? Hur kändes det? Vad tror ni sprang i för tempo?
Jag vill bara lägga in en liten hyllning där. För att Marcus stack iväg fort som fan, som vanligt. Och är väldigt snabb och stark som vanligt. Det är liksom han som leder om vi är ute och springer och det är faktiskt fantastiskt.
Ja.
Det här har ju inte visats på TV, men det här är, det är fan, för Marcus skull så är det viktigt att det här kommer fram.
Okej.
Okay. Instruktören ville ju att Marcus skulle sakta ner för att Marcus sprang så snabbt.
Nej.
Han var ju först. Och gång, alltså du vet, när Marcus springer där framme och har taggat och förberett sig i, du vet, i månad innan det här, då finns det ingen som kommer kunna stanna Marcus. Så att instruktören var ju tvungen att liksom ta ner Marcus för att vi inte skulle gå så fort fram. Så stark är Marcus när han vill vara stark.
Och det blåste motvind också, så jag låg ju exakt i ryggen på Bella, för att då var jag orolig, jag får inte springa så att han trillar, för då kommer jag säkert åka ut för att jag fäller. För då låg jag kloss i rygg på han bara för att slippa motvinden.
Men hur upplever du att liksom ditt flås kontra Bellas flås var?
Jag var så fokuserad på fötterna att inte jag skulle fälla han på något sätt. Så att, och då låg jag där. Sen så när vi märkte att tempot gick ner så såg jag att Anthony kom. Och då försökte jag vinka fram att han skulle ligga och hålla i min ryggsäck så att jag kunde hjälpa han.
Men hur är det att springa med kängor och tung ryggsäck? Vad har man för typ av löpstil?
Alltså om man är helt ny på att springa med kängor eller att ens gå med kängor och en stor... Alltså, ryggsäcken vägde ju 25 kilo. Så det är ju ganska tungt.
För alla.
För alla, oavsett vad. Yes. Då är det viktigt att man först och främst sätter på ryggen så att den sitter skönt. Och sen att man lutar sig fram lite. Mm. Så att du kan använda din bål mycket, mycket mer. Så här, det var en stund där när vi sprang på stranden där Anna-Li kommer springandes bakom mig. Och hon bara flåsar på. Alltså extremt mycket. Och jag säger till henne så här, du, ta det lugnt nu. Vi har ingen aning om hur långt vi ska springa. Vi skulle lika gärna kunna springa 3 mil idag. Så här, ta det lugnt. Vi håller oss här i mitten, för man hade ju ungefär koll på hur många som var framför och bakom. Och så springer vi i ett bra, behagligt tempo. Och hon var också så otroligt taggad att hon verkligen ville dra iväg. Men jag sa gång på gång till henne att så här, håll i det här nu. För att det kommer bli långa 8 dagar det här. Och jag tror att det var väldigt viktigt att tänka på det igen från början. För att kände man att man kunde ligga längst fram som Marcus gjorde och ändå känna sig fräsch direkt på nästa moment, då skulle man definitivt göra det. Men är man inte en van löpare med kängor och väska, då ska man inte försöka ta sig på första platsen bara för att bevisa någonting från början. För att du kommer ha tid om du vill bevisa dig längre fram. Så att man måste vänta på rätt stund. Man kan inte ta en stund där oddsen är emot dig om du inte har gjort det förut.
Jag fattar. Okej, men hur går det ens att uppskatta? Ni båda springer en hel del. Vad ligger man i för tempo ungefär?
Jag brukar ha koll på mina hastigheter, men på grund av att man hade väskan och den så var det någonting som var helt ovant. Plus att den här stenarna på den gotländska stranden liksom var inte det snabbaste löpunderlaget heller. Så jag har jättesvårt att uppskatta hur lång tid det tog. Jag har mätt i efterhand och vet att det var 7,5 kilometer vi sprang.
Precis, och då kommer ni fram sen, för då har ni sprungit tillsammans med instruktörerna och ni kommer fram.
Ja.
Ja, och sen så sätter saker och ting igång. Men om vi spolar fram lite grann då, vad tycker du, Marcus, vilken del av uttagningen var mest utmanande för dig?
Alltså utmaningen, jag har tänkt mycket på det. Helheten gör ju att det blir skitjobbigt. Ja. Men sen var det ju vissa moment som inte har kommit med i tv som jag hade jättejobbigt med, som inte är fysiskt. Vi hade ett 8-sidigt kompendium vi skulle gå och läsa om batterier, rysk försvarsstrategier och flygplansrobotar. Allt
och det här var mitt i natten. De det här var mitt i natten och vi skulle läsa på om det här.
Alltså får ni ingenstans, bara, nu ska ni läsa på om det här. Ja,
Vi blev väckta, uppställda, så fick vi det här. Så fick vi gå runt om alla, liksom, om en ville gå så fick alla gå och läsa. För det var ju svinkallt där på natten då.
Och ni visste inte varför ni skulle läsa det här heller?
Ja, de sa kanske att det kunde komma ett prov. Eller vi skulle ta in den här informationen. Jag fattade ingenting. Ja, och gick där och försökte få in det. Sen samlade de in kompendiet och sen när vi kom in i själva logementet eller där vi bodde, så samlade jag alla och sa att jag har inte förstått ett dugg av det här, kan ni hjälpa mig? Och alla samlades och berättade om det här, och sen låg jag och funderade hela natten på det här. Sen nästkommande dag så var det här jävla grustaget, förlåt att jag svär. Och man hör i programmet att jag inte har dagen. Max springer ifrån mig. Hampus sprang ifrån mig.
Jag tappar kontrollen där. När du
jag har inte dag. Var helt slut. För jag har ligget och grubblat hela natten på den här kompendiet.
Alltså mentalt dränerad.
Ja, jag hade inte sovit ordentligt. Så jag var helt slut där när vi skulle springa.
För det var för grustaget, och för de som inte vet, det är ju att ni var liksom upp, det var, ja, berätta med dina egna ord istället.
Grustaget, det var, om det var 4 eller 5 kullar av grus som vi skulle springa nerför, och det var olika storlek på de här grusen, så de bara försvann ju under fötterna när man försökte springa upp. Så det gällde att ha en viss teknik uppför och viss teknik nerför, så att, och så skulle vi vända och springa tillbaka, och sen den som var först slapp springa mer. Och ja, så höll vi på till alla hade sprungit.
Just det, ja. Jag fattar. Max, vilket moment tyckte du var värst?
Okej, då får du fråga, eller så här, vill du veta det fysiska eller psykiska?
Nej, det får du bestämma. Vad du tyckte var värst helt enkelt. Oavsett.
Okej, vi gör så här då. Jag kan snabb lägga båda. Det fysiska, det mest tuffa fysiska jag var med om, det var dag 4 när vi skulle paddla den här gummibåten och bära tunga lådor mellan alla olika öar. För att dagen innan så hade jag brutit mitt lillfinger som jag inte hade sagt till om. För att jag... man ville inte säga till om sådana saker om det inte liksom var avgörande, för då visste man att då kanske det var slut.
Vadå, men fick du någon bandage eller gick du runt med ett brutet lillfinger?
Nej, grejen är att Thomas är ju ortoped. Jag gick och sa lite försiktigt till honom att jag hade skadat mitt finger, och han sa att det här är inte bra. Och jag bara, men du måste liksom fixa det här. Och då han tejpade ihop det ganska bra. Ja. Så man ser ju mig på dag 4 där när vi bär stocken. Att alla har ju på handskar förutom jag på min högra hand, för att jag fick inte på handsken för att jag hade tejpade fingrar. Och då tror jag att instruktörerna lade märke till det, men de sa ingenting. Och då tänkte jag att okej, det är okej, för att jag fortsätter ändå. Så på den här båtgrejen så är det blött och det är kallt och jag är trött, och jag slinter med handtaget med rodret som man ro med då. Åran heter det ju. Och den slinter på min näsa och jag bryter min näsa. Alltså det,
du bryter näsan?
Ja, alltså hela min näsa var helt sned. Så det var ju liksom, det var ju grovt, och jag var redan väldigt trött, och liksom hela min näsa var sned, och den kommer aldrig komma tillbaka till rätt plats. Det var ju, jag kände bara att det var inte, som Marcus sa dag 5, det var inte min dag. Så jag hade verkligen jätteont, och jag kämpade, och jag sa flera gånger, och man hör mig säga att det här är det absolut vidrigaste jag gjort i mitt liv. Så det var det fysiska. Och det psykiska, det mentala, det var ju att jag faktiskt vågade släppa fram alla hjärnspöken som jag haft i många år som jag inte hade släppt fram. Det var det absolut tuffaste, för det tog väldigt mycket av mig för att våga utvecklas som människa. Och men när jag väl släppte det så kom ju verkligen allt. För att avsnitt 5 så får man ju se mitt förhör där jag gråter väldigt mycket och är väldigt ledsen. Och jag uppskattade att jag satt där i ungefär 45 minuter. Så att det var ju mycket, mycket mer än vad ni fick se.
Mm.
Men det förändrade också mitt liv ganska drastiskt där.
Låt det bara komma, okej? Okay? Det är tid. Det här som händer nu är ju någonting fantastiskt. Stöt inte bort det. Anamma det.
Jag kom tillbaka till logementet sen och berättade för alla att det finns en viss del inom, hos mig som jag gärna tar fram, och det är den här clownen. Och det är en skyddsbarriär när jag är svag. Så att jag berättade verkligen för dem att jag vill inte ha så längre. Och ja, det kommer sluta med det. Men det är väldigt tufft att erkänna de sakerna för andra. Samtidigt som man ska hantera att det, när som helst kan någon komma och knacka på dörren och bara ut och spring. Eller ut och göra armhävningar. Eller.
Men var det inte efter det här som du valde att bryta?
Jo, det var lite senare på kvällen där som jag valde att bryta.
Mm. Men kan jag... Nu gissar jag bara, men spelar det in att du kände att nu så kan inte jag gömma mig längre och då har inte jag någon lust att fortsätta, för då blir det för jobbigt? Liksom,
eller? Nej, utan så här, fysiskt sett så var jag aldrig trött förutom på båtturen där. Jag kände mig aldrig ont i kroppen, jag kände mig superstark. Alltså när jag valde att lämna så sa jag också till Petra, att, Pam då, att jag är ju superstark i kroppen fortfarande. Men jag kände att jag... var där av fel orsaker och ville inte fortsätta. Jag fick en tillräckligt stor insikt i mitt liv, och de insikterna har jag fått tidigare i mitt liv, men då har jag bara fortsatt med det jag gjort istället för att ta in insikten och faktiskt sitta på den ett tag och bara njuta av den insikten. Så det var ju första gången i mitt liv där jag faktiskt kände mig nöjd. Och jag har ju gjort väldigt mycket saker i mitt liv som jag tror att i andra människors ögon så ska man vara väldigt nöjd över sig själv, men jag har inte upplevt den känslan förrän då. Och det var ju en ny känsla för mig. Och så här, jag ska lägga in lite snabbt bara att jag var ju nästan alltid först ut eller sist ut på alla grejer vi gjorde, klättra upp eller hoppa i vattnet och sådär. Så att när vi sitter vid vattnet vid båtarna på kvällen när Marcus kommer ihåg alla siffror, vilket var fantastiskt gjort.
Ja,
så då sitter jag med ögonbindel och hörselkåpor och sitter liksom i totalt mörker och sitter med mig själv i en väldigt, väldigt bekväm position. Och känner någonting i magen som jag inte har känt förut. Och bara, det här är inte ångest, det här är inte oro. Det här är någonting helt nytt. Och då så kom jag på att okej, okay, det är så här det känns att vara nöjd. Och då valde jag att säga att jag är klar.
Ja. Marcus, precis som Max nämner här, så det här med att komma ihåg siffror. Jag minns att när jag såg den sekvensen med den här båten, ni skulle simma under en båt. Jag glömmer aldrig dina uppspärrade ögon. Du såg så himla rädd ut.
Ja,
jag led verkligen där.
Vatten är ju ett element som jag egentligen inte tycker om. Som jag har kämpat jättemycket med. Att liksom övervinna rädslan. Och här, vi fick dra på de här huvorna, de här kåporna och gå iväg på led. Och vi visste inte vad vi skulle. Och vi hörde ingenting och liksom kunde inte fantisera vad vi skulle göra. Och blir utdragen den här gummibåten, fortfarande med huvan på oss, ja, upp på båten. Och sen blir iputtad i vattnet. Det första jag gör är att ta mig till land. Jag bara försöker simma i full fart.
Naturlig instinkt.
Ja, exakt. Ja,
definitivt.
Ja.
Det som händer sen när jag ska simma under båten första gången, jag har linser i som jag liksom dygnet runt linser som jag har fixat också innanför programmet för att vara förberedda. Och vill inte tappa dem. Alltså jag simmar och blundar och simmar in i kölen på båten. Så därför vänder jag, jag slår huvudet rakt in i den här och känner, nu måste jag ta ut tillbaka. Därför spärrar jag upp ögonen bara för att få...
Ja, det visste inte. Man trodde du var livrädd.
Ja, men
kanske du var också.
Både och kanske.
Både och. Och samlar mig där ju. Och tänker att nu måste jag fixa det här.
Nummer 16.
Ja.
Vilken var koden?
52 81 62 94.
De två sista.
Det ska jag fixa. 37.
Rätt. Simma inte stranden mot vita ljuset.
Men det var ju, du berättade ju tidigare hur du memorerade där när du skulle göra synundersökning. Ja. Så det är ju någonting som du verkligen har övat upp.
Men bilder och liksom ja, den biten är jag väldigt stark på. Liksom ja. Säga någon adress jag ska komma till så bara nej. Men som du beskrev idag, vi ska gå till det här huset som har en skorsten. Du vet ungefär var det är någonstans. Mm. Jag får en bild hur det ska se ut där jag ska komma.
Ja.
Men det som jag tycker är intressant i den här resan på Elitstyrkan är min och Max vänskap som var helt där vi inte pratade ett ljud med varandra till vi pratade jättemycket och efterhand har blivit jättehärligt.
Men ni var inte så tajta under själva inspelningen menar du? Eller?
Nej, det var...
Ja,
du får...
ja, jag kan börja med det här för att det var ju mina första ord till Marcus egentligen var ju första dagen så hade vi en, då satt vi åt första gången tillsammans. Då satt vi ner, det hade varit en tuff dag, alla var väldigt glada men ändå väldigt trötta. Och så satt vi åt mat och alla satt ner i lugn och ro och åt sin mat. Och Marcus bara sprang runt och irrade runt och höll på och fixade dona. Så till slut vände jag mig om till Marcus och sa, nu, alltså, jag tror jag säger, nu får du sätta dig ner. För att alla är i jättelugnt mode här och du stressar alla, nu får du sätta dig. Och det var inte så här, i mina ögon så var det mer att jag försökte hjälpa gruppen att säga, Marcus, snälla sätt dig ner. För att det är bättre om alla bara kan få ta det lugnt tillsammans nu. För att vi vet inte vad som kommer hända härnäst. Men Marcus är ju så uppe i sitt och så mycket otroligt uppe i varv. Och istället för att bemöta mina ord eller ens säga någonting tillbaka till mig så tog Marcus in det på ett sätt som jag inte förstod att han gjorde. Så att, ja, och då går ju den här storyn över till Marcus. För att 3 dagar senare så
får vi frågan vem...
Vem är den sämsta kamraten här
vem
inne?
Vem sämsta kamraten här inne?
Oh, den är jobbig. Ja.
Exakt. Mm. Och då väljer jag ju Max utifrån det som jag fick när han säger det här tillbaka till högstadiet, att någon säger till mig att jag är liksom, och gör det öppet inför alla. Ja. Och det är min egen självkänsla som speglar in i det här. Mm. Medan jag har lärt mig att jag måste tagga ner, jag måste ta det lugnt. Att liksom, så att han säger det på ett välvänligt sätt, men jag tar in informationen helt fel. Och jag väljer Max. Sen när vi kom
och jag blev faktiskt helt chockad.
Ja.
Vem valde du då? Anna-Li, nummer 7. Mm, ja. Okay.
Mm. Och sen när vi kommer in till logementet så blir det en diskussion utifrån många har valt då Anna-Li och de diskuterar och Max är, det som sägs, jag bor i ena sidan och logementet, Max bor på andra sidan.
Och vi är alltid på olika sidor av ledet när vi springer. Vi är liksom aldrig nära varandra och har aldrig närkontakt och har inte kramats en enda gång.
Nej.
Och inte bytt några ord ens.
Nej. Så att vi får ögonkontakt med varandra och vi väntar in till de andra har diskuterat och sen så går jag fram till Max och berättar varför jag väljer Max och berättar liksom egentligen min historia från ungdomstiden och vad jag känner igen mig och förklarar varför.
Och jag blev ju helt paff när han valde mig och sen, men när Marcus kommer till mig och berättar för mig sin historia, då får jag all respekt och förståelse för Marcus reaktion och varför han valde mig. Jag har inte hållit emot dig en enda gång att du valde mig, utan jag blev mer glad att Marcus valde mig, för att då fick jag snabbare en del av hans historia och varför han valde mig och vad han kände när jag sa till honom att, alltså jag sa det på ett väldigt snällt sätt, men det blev
absolut
fel. Och det har jag förstått nu i efterhand att så här, alltså alla uppfattar saker på olika sätt. Men det gjorde ju verkligen att min och Marcus relation kunde bara skjutas upp till taket och blev jättebra sen. För att då hade vi helt plötsligt förståelse för varandra. Och då kunde jag säga till Marcus senare på skämt så här, men nu tar det lugnt.
Mm.
Och han kunde säga till mig andra. Ja.
Men det är väl jag tycker det här är ett fantastiskt exempel på liksom hur man kan då, om man vill, så kan man ju faktiskt lösa konflikter bara genom att prata med varandra. För jag tänker att det är så himla vanligt att man går runt och stör sig på folk av olika anledningar. Och istället för bara gå fram till människan och reda ut det här. Liksom.
Och jag brukar ju alltid säga att kommunikation är nyckeln till allt.
Ja.
Det är ju det. Och det var ju bara det att min och Marcus kommunikation inte hade startat förrän då.
Ja.
Och efter det så har jag och Marcus hamnat i tillfällen tillsammans där jag har sagt vad jag tycker och tänker till Marcus och han har sagt vad han tycker och tänker till mig. Och sen så, går det någon minut och så bara okej, nu blir vår relation ännu bättre helt plötsligt. Mm. Så att det är bara vuxit på och blivit en finare relation.
Ja. Absolut.
Men Marcus, du kan man väl säga, för ingen av er var ju kvar till som the bitter end.
Det
var ju,
exakt.
Men du följer ju verkligen på målsnöret kan man säga. För du var väl den som var, nu kanske jag har fel.
Vi var 3 stycken som föll egentligen på målsnöret.
Ja, och det var väl under den här förhörsfasen?
Ja, vi kom till...
liksom.
Jag var ju den som snitchade alla.
Hur menar du då? Berätta.
Men vi fick ju ett uppdrag att vi skulle transportera, eller vi skulle ta oss till olika platser, en orientering där jag då orienterade fel. Och, liksom, och vi hade ett uppdrag och sen blev vi tillfångatagna och vi hade en cover story som vi inte skulle berätta någonting om. Så när vi kommer till, och har blivit tillfångatagna, så får vi en overall. Det som händer med min overall har fått förklarat i efterhand att de drar sönder dragkedjan så att mitt bröst är helt öppet under hela den här tiden. Då blir vi inne i det här rummet med de här massa barnskrik, ja, metall. Barnskriken var det som var det lättaste för mig. Ja. För det var det någonting som jag kunde koppla till någonting positivt. Jag tänkte på mina egna barn.
Ja, jag tänkte precis. Då är man är van att sova lite och höra barnskrik.
Exakt. Så att då kunde jag tänka på dem, att jag höll dem i handen, att jag inte skulle tappa dem. Och då tänkte jag också på en person som har varit i tsunamin i Thailand och höll i sina barn och kämpade för dem. Så att det fanns saker som jag kunde tänka på. Men det gick ju så långt att jag pressade min kropp till det yttersta för att jag skulle vara kvar till slutet. Och det var ju en av mina målsättningar. Jag hade tre målsättningar när jag åkte in. Det var att ta mig hela vägen, vara en bra vän och ge allt i alla moment. Och två lyckades jag med. Och den sista lyckades jag inte med. Men det är nog den som jag har lärt mig mest av. Att jag inte lyckades med den på grund av att jag är så van att klara mina mål som jag sätter upp. Så att... ja, och en sån liten grej då att dragkedjan går sönder kan göra så mycket, och så kan det vara i livet också.
Ja, men verkligen. Det är ju faktiskt några som har kommit med frågor här. Bland annat så var det faktiskt en som undrade hur du har återhämtat dig från den här sista utmaningen som verkade ha varit väldigt plågsam, både psykiskt och fysiskt. Då har ju du svarat på det egentligen.
Ja.
Alltså, men det är ju ofta det man lär sig mest av. Alltså vi skulle kunna sitta här och prata hur länge som helst, för jag är ju så, jag älskar ju det här programmet och jag tycker det är så kul att prata med er. Men vi måste börja runda av tyvärr. Men jag tänker så här, om ni då vänder er till dem som lyssnar på det här. Det är ju väldigt många av lyssnarna som har sagt och skrivit att de är sugna på det här programmet. Har ni några tips till dem? Vad kan man, hur bör man förbereda sig? Finns det någonting som man ändå bör göra? Du var ju lite sköt från höften där, Max. Men liksom, om man ändå,
ja, men så här,
har man nytta av att vara löpare till exempel?
Ja, allting som man vill långdistans att göra. Har man, alltså, om du håller på med långdistans eller börjar med det nu och söker in, då kommer du ha en fördel för att din kropp kommer palla mycket, mycket mer. Det handlar ju om vad dina muskler och dina muskelfibrer och din kondition och ditt hjärta och dina lungor klarar av. Men...
Det mentala är jätteviktigt.
Exakt. Har du inte det mentala med dig, då kommer det inte att gå. Då kommer det att funka tills kroppen säger nej. Men när kroppen säger nej så har du 50% kvar i hjärnan. Lätt. Och det är viktigt att tänka att det mentala måste vara redo.
Ja, men så är det ju liksom. Vi fick ju frågor nästan varje dag. Varför är du här? Vi funderar på den frågan. Och det var ju den morgonen när du grät.
Ja, det var dag 5. Då började jag, exakt. Då var det då jag förstod varför jag var där på riktigt.
Exakt. Och då hade du ett snack med mig efter vi hade haft snacket dagen innan då. Och ja, pratade vi frågan. Var får du din kraft ifrån? Ställde du frågan till mig. Och det var ju att jag vill prestera, för det som jag ville göra, att få utmaningen.
Men Max, då vill jag bara, att du var där då som du kom på, var det för att du ville visa på något sätt att du liksom är den här coola snubben som klarar det här? Eller vad? Jag bara försöker gissa, för du hade ju uppenbarligen inte en prestationsmotivator här.
Nej,
utan någonting annat.
Utan jag var väldigt tydlig med att säga till mina nära och kära och alla rekryter innan också att jag är inte här för att vinna.
Nej.
Utan jag är här för att pressa mig och brytas ihop. För att jag...
Okej, du ville helt enkelt se vad som hände när du bröts ner.
Jag ville se hur långt jag kunde gå innan jag bröts ner på riktigt. För jag vet vad som kan hända om man utsätter kroppen för extrema saker. Det är en del varför jag gör de saker jag gör i mitt liv. För att jag älskar att bryta ner mig och bli en bättre människa. Jag var där för att jag behövde någonting större än mig själv i mitt liv. Och någonting som var större än mig själv var ju att jag skulle bli en bättre människa.
Det här är en jättekonstig fråga med tanke på vad du precis sa. Men sprang du hela vägen till Keb i flip-flop?
Nej.
Jag kom bara på att jag inte har frågat
det. Det var en jättebra fråga. Nej. Men däremot så gick jag över hela Spanien med flip-flops. Så att det här med flip-flops är jag van med.
Du har gått över Spanien, jaha.
Jag har gått från Frankrike genom Spanien till Portugal.
Mm-hmm. Vad spännande. Och okej. det känns som att det krävs ett helt nytt avsnitt. Men vad har du på gång nu då? Något annat som du vill prata om?
Jag har ju massa grejer på gång. Men lördag om 2 veckor, den 15 maj, då springer jag från Göteborg till Stockholm på en vecka. Vilket är 47, eller ja, det kommer bli 47 mil. För en välgörenhetsorganisation som heter Randiahuset. Ska samla in pengar till dem. Och jag ska springa 6,5 mil om dagen. Förutom sista dagen, då ska jag springa 100 kilometer. Alltså 10 mil i ett sträck. Och då ska jag bara springa med en väska. Och det är min nästa stora utmaning. Fast när jag har sagt stora utmaning till mina kompisar och min familj, då säger de så, ah, men det är inte så farligt. Vi tänker bara gjort. Men det är någonting som gör att jag kommer kunna återhämta mig mentalt och bli så här supermänniska igen.
Och sen ska du springa maraton med Måndags Vibe-programledarna.
Exakt, jag ska springa exakt Måndags Vibe-tjejerna. Och sen skulle jag egentligen åka till Ryssland och klättra upp för Europas högsta berg Mont Elbrus juni. Men nu är alla svenska bandlysta, tyvärr. Men utöver det så ska jag springa Echo Trail, 80 km lopp i Stockholm i juni. Och sen så i oktober så ska jag springa Ultra X Jordan. Om du vet vad det är?
Nej. Jordanien?
Jordanien. Det är wow. 25 mil ut i öknen som jag ska springa tillsammans med en kompis. Och sen nästa år i februari, så det är väl lika bra att droppa det nu då, så att alla får höra det. Nästa år i februari så ska jag springa kust till kust i USA.
Så. Wow, då börjar du ta rygg på Rune Larsson och giganter.
Ja. Yes. Aha.
Jäkligt coolt, men det ser vi fram emot och då kan vi säkert bjuda in dig hit igen om du vill. Marcus, vad har du på gång?
Just nu så kör jag det här Stockholms bästa som är 8 stycken lopp på 8 olika platser med 8 olika distanser.
Och virtuella lopp, eller?
Nej, inte virtuella. Nej. Man har nummerlapp, det finns en startportal så när man springer igenom den så sätts tiden igång.
Okay.
Och så får du mellantider på vägen så det blev tävlingslikt men du har inte andra löpare. Du springer egentligen mot dig själv och mäter din egen tid.
Ja, men det låter som ett smart upplägg. Alltså exakt. Att man känner den här tävlingskänslan.
Ja, corona-anpassat.
Exakt.
Sen så mitt stora mål här. Jag har gjort en 4-årsplan för att ta mig till Hawaii. Till Ironman VM.
Kona.
Simma iväg på Kona Beach. Med den legendariska där hela Ironman-cirkusen startade. Det är ett mål. Annars får jag aldrig åka till Hawaii. Så att jag vill till Hawaii. Så att, och försöka göra det under 9 timmar. Det är liksom, och jag har haft en dröm sen liten att stå högst upp på en prispall på VM eller att stå på prispallen på VM och då är det i min egen åldersklass som jag ska göra det. Och sen den 29 maj så ska jag gå ett 100 kilometers vandring med 20 kilos packning med Hampus som vi ska göra.
Någon slags marsch?
Ja, marsch, löpning som vi ska liksom ta oss an och försöka göra det under 24 timmar.
Lägg in lite roligt, bara snabbt, förlåt. Men så här, du hör ju olika, jag och Marcus är här.
Ja.
Marcus har en 4-årsplan på sin träning.
Mm.
Jag vet bara att jag ska springa tillräckligt mycket så att jag kan springa över USA nästa år. Det är liksom, jag har liksom inget, jag har ingen pulsklocka, alltså jag bara gör det. Men att Marcus har ju en plan med all träning han gör. Och det är där krockar jag och Marcus.
Men det är lite italienskt, är det inte det? Och vara lite så här, det löser sig.
Ja, men manjana. Ja. Alltså, allt löser sig ju.
Det är därför man slår italienarna.
Alltså,
ibland. Marcus, men okej, avslutningsvis, absolut sista frågan. Om ni fick ett erbjudande att vill du vara med i Elitkyrkans hemligheter en gång till, du får 100 000 kronor. Vad svarar ni då?
Jag hade gjort det gratis.
Ja, gratis då?
Jag hade velat göra det på en helt annan plats, en helt annan miljö.
Med Ant Milton som programledare kanske?
Ja, han skulle jag faktiskt kunna tänka mig att ha bara för att se skillnaden mellan svenska SOG och brittiska SOS-soldaterna.
Ja, det har varit en väldigt spännande stund med er. Väldigt lång också, men det spelar ingen roll. Folk lyssnar ju på det här när de springer långpass och det blir klockrent. Max, hur följer man dig bäst? Vad heter du på Insta till exempel?
Jag heter Max Pisano på Instagram. Det är där jag uppdaterar som mest. Ja, faktiskt. Ja. Det är där man följer mig. Ja.
Och Marcus?
Finns på Instagram, triatletbrant.
Ja, härligt. Tack så jättemycket för att ni kom och lycka till med era respektive utmaningar, livet och så vidare. Och så vidare.
Tack detsamma.
Tack så hemskt mycket.
Unacceptable!
Det var allt från Maratonpodden för den här gången och jag vill tacka dig som har lyssnat och jag hoppas också att du vill diskutera, kommentera och tycka till om avsnittet, dels det här avsnittet men också de andra avsnitten i Maratonpoddens sociala mediekanaler. Den finns på Facebook och Instagram, så varmt välkommen att följa där och tycka till. Spring nu riktigt snyggt, sköt om dig. Du vet att du är grym. Vi hörs snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.